Du lyssnar på Änkan av Maria Gustafsdotter, inläst av mig, Marie Rickardsson. Kalmar, Thomasdagen 1557. Kapitel 1. Den dagen min make Nils fördes till sista vilan på Kalmar kyrkogård bar jag mig mycket illa åt. Istället för att lugnt och värdigt ta farväl av hans stoft vid porten och sen sätta mig i storstugan i mitt eget hem, rusade jag efter de sex bärarna ut på gatan. Där la jag en hand på kistan och bad dem dröja. Bara ett ögonblick, bad jag. Bara till stötaren slår nästa gång. En timme bad jag om. En endaste timme av dygnets alla 24. Så kort tid, kanske skulle det räcka för mig att ta farväl, för att äntligen förlikas med att han var borta. Jag såg på dem, de sex goda män som bar min mans kropp mellan sig. Där var våra söner Torkel och Martin. De var redan vuxna män med grova röster och raspiga hakor. Där var Hilding, som mest liknade en tjurkalv. Långbent och gänglig, med en röst som inte höll. Och så den yngsta av mina pojkar. Joakim var ännu inte ett dussin år fyllda. Han hade inte fått bära kistan. Han gick bara i tåget bland de andra männen. Där var också min svåger, Ingeborgs man, och min bror Johannes. De var bägge män i sin bästa ålder, så som Nils varit för bara en vecka sedan. Vid fotändan stod Olof Germundsson, min son Torkels svärfar. Han såg rakt fram och låtsades inte om mig. Han hade aldrig hört en änka ställa till ett sånt spektakel som jag gjorde. Jag lät handen glida över bårtäckets gråa kläde, smekte kanten och upprepade min begäran. Vänd om. Kom tillbaka, jag bjuder på ett glas till. Sen kan ni gå. Min son Torkel var besvärad. Han trampade upp och ner och vindade i ett försök att både se på mig och ändå slå ner blicken. Nej, mor, sa han. Då blev jag förargad. Hur vågade han säga nej till mig, sin mor? Han var skyldig mig lydnad, ja, vördnad. Det stod i Bibeln, var ett av de 10 buden. När jag rätade på ryggen och gjorde mig beredd att säga till honom på skarpen, kände jag en hand i min. Kom, mor, sa min yngsta, lilla Lisen. Hon såg på mig med de där ögonen som alla kvinnorna i släkten hade. Stora, klart blå under långa ögonfransar och skarpt tecknade ögonbryn. Hon hade ljust hår som lockade sig längs ryggen utan att man behövde fläta det. En mun som verkade färgad av solmogna körsbär. Och så den mjuka, ljusa stämman. Lisen hade fått all den skönhet som mor Viveka och hennes döttrar haft. Och hon hade lyft den ett steg högre genom att vara mitt barn. Hon var den vackraste av mina döttrar, men inte det käraste av mina barn. Långsamt och motvilligt släppte jag taget om kistan. Jag såg på den. Betraktade bårtäcket som jag själv sytt. Lät blicken dröja på pietan som en gång prytt lilla Doroteas kista. Nu var den omgiven av blomrankor och bårder. Jag hade sytt detta täcke till mor Vivekas kista och jag skulle också vila under det grå klädet med dess broderier av ylle, silke och guldtråd. Den som sov under detta täcke kunde varken bli varm eller förnöjas av dess skönhet. Den som vilade under det hörde inte längre sången, klockklangen eller stötarens slag som markerade tidens gång. Den som låg i en kista var bortom timmar, dagar och år. Jag såg ner på Lisen och visste vad jag skulle se om jag nu kunde övertyga mina söner och de andra kistbärarna om att vända om och lyfta locket av kistan. Min älskade Nils låg där. Hans händer som förr smekt mig så ivrigt och givit mig sån njutning var knäppt.